Ja, vi har hört föredraget här om enheten i tron, och vi blir ju glada när vi hörde detta. Och nu är det min uppgift att tala om ekumenism. Det är kanske ger en mindre glädje. Ekumenik är det sammanfattande namnet på de kristna gemenskapssträvandena, så som det bedrivs idag. Och den ekumeniska rörelsen har ju sitt samlande organ i kyrkornas världsråd. Uttrycket ekumenism, så att det brukas i Sverige i varje fall, det röjer en bestämd kritisk inställning mot det ekumeniska arbetet. Ja, hur ofta är det inte som vi i tidningar och ser uppgifter om dessa ekumeniska strävanden? Och här skulle jag teckna den ekumeniska rörelsen, men jag kommer inte att göra det faktiskt. Jag skulle kunna börja med att nämna om studentrörelsen i början på 1900-talet, om studentmissionsrörelsen, om hur man sökte en bekännelsegrundval och hur ur denna studentrörelse så växte den ekumeniska rörelsen fram. Och bekännelsegrundvalen var oftast den, alltså att Kristus är Guds son. Men Kristus som Guds son, det tror ju också de onda andarna. I den bekännelsegrundval som studentrörelsen och KFUM och så vidare anförde, var inte läran om Guds sons gottgörelse för världens synd medtagen, endast själva titeln gudssonskapet. Nej, får jag ge bakgrunden, även om det blir tröttsamt, men jag tror att det är alldeles nödvändigt. Bakgrunden till den ekumeniska rörelsen och hur det har kunnat bli så här, vad beror det på? Får vi börja i den gammaltestamentliga kyrkan? Ja, den trädde fram som en kyrkostat. Den hade bestämda yttre geografiska gränser. Den bestod av ett bestämt folk. Den hade sin dyrkan och sin gudstjänst knuten till templet och denna och till helgedomen på Sionsberg. Och gudstjänsten till denna var knuten ett särskilt prästerskap, det levitiska prästerskapet. Denna teokrati, den gick sin undergång till mötes år 70 och efter Kristus. Templet förstördes. Och i alla tider har de kristna i templets förstöring sett Guds dom över otron. Men innan detta skedde, innan templet förstördes, hade han kommit som är templet, Messias. Och han hade samlat ett folk omkring sig. Och Messias, Jesus, han sa, det är ni som är templet. Ni är templet och detta tempel är heligt. Den judiska kyrkostaten gick under. Men redan innan detta skedde samlades Messias lärjungar. Och det samlades på de många platserna. Och det samlades i en tillbedjan i ande och sanning. I en tillbedjan inför Fadern, Sonen och den heliga ande. Och aposteln Paulus, när han hälsar Guds församling i Korint, ja, då tar han också med alla de andra som åkallar vår Herres Jesu Kristi namn på de många platserna där de eller vi bor. Det var inte nödvändigt längre att åka fara upp till Jerusalem för tillbedjan. Nej, här skedde tillbedjan på de många platserna, en tillbedjan inför Jesus Kristus. Jesu ord om den kristna gudstjänsten i det nya förbundet hade gått i fullbordan. Den gudstjänsten var inte knuten till en bestämd plats, till ett levitiskt prästerskap, nej. Tillbedjan av Kristus, den korsfäste och den uppståndne och den förhärligade, den tillbedjan pågick i apostlarnas dagar över hela det romerska världsriket. Över hela jorden sträcker sig din ära. Och det grekiska ordet oikomene, ja, det betyder just den bebodda jordkretsen. Ja, redan under apostlarnas dagar är den kristna kyrkan kringspridd bland folken i hela det romerska världsriket. Och redan Paulus skriver, jag har från Jerusalem och runt omkring ända till Illyrien överallt förkunnat evangelium om Kristus. Och jag har härvid satt min ära i att inte förkunna evangelium där Kristi namn redan var känt. Jag ville icke bygga på en annans grundval. Och så skriver han om sina planer att bege sig till Spanien. Och vi har också uppgift om att aposteln kom till Spanien. Att han kom till världen, västerns yttersta gräns. Den unga apostoliska kyrkan, den hade mäktiga fiender. Förföljelsen kom. Förföljelsen kom från den judiska synagogan och från kejsaren. Apostlarna led alla martyrdöden utom Johannes. Lärostriden mellan kyrkan och synagogan, den stod hård. Och den gällde vilka som var rätta judar. Frågan om rättfärdigheten genom laggärningar eller rättfärdigheten genom tro på Jesus Kristus. Och i uppenbarelseboken talas om dem som säger sig vara judar men är en satans synagoga. Uppenbarelseboken 2:9. Urkyrkans apostlar dog, men apostlarnas och evangelisternas ord, det levde. Och vi fick en nytestamentlig skriftsamling. Vi fick dopbekännelsen och trosregeln och de ekumeniska bekännelserna. Apostolikum, Nicenum och Athanasianum. Och fornkyrkan fortsatte trons goda kamp. Den kamp som apostlarna hade fört. Och vi får kyrkans kyrkofäderna trädde fram som försvarare av den sunda läran mot gnosticism och hedendom och judendom. Förföljelsetiden tog slut. Folkmassorna strömmade in i kyrkan. Hotet utifrån var avvärjt. Varför? Jo, den romerske kejsaren. Förut kyrkans fiende. Han fann det taktiskt lämpligt att anknyta till kristendomen. Han övergick själv till kristendomen. Och lät sina soldater gå fram i striden. Bärande korsets tecken på sina standar. Men korsets tecken var också ett tecken, ett kännetecken för de soldater som dyrkade solguden. Och så ser vi hur denna armé, Konstantins armé, går fram under korsets tecken. I vilket tecken de kristna ser Herren Kristus. Soldyrkarna ser sin solgud. Vi ser redan den konstantinska statskyrkan som där den sanna dyrkan är på väg att, vi är på väg att mista den. Vi har ekumenismen mellan kristendom och avgudadyrkan. Vi ser alltså hur skickligt Konstantin gick till väga. Var han kristen egentligen? Eller var han enbart taktiker? Den som läser kyrkohistorien vet hur detta debatteras. Vi kan inte se in i Konstantins hjärta och utifrån kyrkohistorien avläsa detta. Vi vet bara att vi kan bara se detta, att så blev det. Han använde i varje fall, religionen kom i varje fall att bli ett medel att skapa ett enhetsrike. Och så träder kejsaren in i kyrkan. Och han träder in med krav på att regera kyrkan och regera henne. Och vi får vad som kallas för den konstantinska äran, den konstantinska tidsåldern. Vi får från 300-talet statskyrkosystemet. Och vad kejsaren vill åstadkomma där, han vill åstadkomma en kyrkostat, ett världsrike där kristendomen är med att hålla samman världsriket. Det gällde att få en stark stat, och här kunde religionen vara till nytta. Men Jesus hade ju klart sagt att det är en skillnad mellan kejsarens rike och Guds rike. Ge kejsaren vad kejsaren tillhör. Skatt och tullavgifter. Det kan kejsaren få. Men ge Gud vad Gud tillhör. Det finns ett kejsarens rike. Och det finns en kyrka. Och vi ska skilja mellan kejser och kirche. Mellan kejser och kyrka. Det är så helt tydligt när vi lär, när vi läser våra evangelier. Guds rike och kejsarens rike måste skiljas åt. Jesus hade ju också sagt, mitt rike är inte av denna världen. Och förresten, han inbjöd ändå inte Herodes att leda kyrkan. Nej, han säger till den grymme Herodes, gå och säg den räven. Men kejsarens makt, den kom rätt snart att avta. Germanerna kom norrifrån och intog staden Rom. Och då var kejsarens makt bruten. Och den som tog emot de framstormande germanerna, det var biskopen i Rom. Som gick ut och mötte dem, den romerske biskopen. Som kom att samla större makt omkring sig. Och biskopen i Rom, han kom att träda i kejsarens ställe. Och han kom att i sin tur kräva högsta makt i kyrka och stat. I kyrka och stat. Och detta motiverade biskopen i Rom med ett Jesusord. Ett missförstått Jesusord. Jesus hade ju sagt till Petrus, du är Petrus och på denna klippa ska jag bygga min kyrka. Kyrkan skulle vara byggd på Petrus bekännelse. Men här förklarar den romerske biskopen Petrus, han var ju den första biskopen i Rom. Och nu hade Jesus sagt detta till den första biskopen i Rom, att kyrkan skulle byggas på honom. Och jag är Petrus efterträdare och jag sitter på Petrus stol. Och därför att jag sitter på Petrus stol och därför att Jesus har sagt, du är Petrus och på denna klippa, därför ska jag regera kyrka och värld. Jag ska bara regera kyrka och värld. Och så ser vi hur den profetia uppfylldes, den framtidsprofetia som Paulus hade givit när han säger att tala om honom som tar sitt säte i Guds tempel, vedersakaren, och försäger sig vara Gud. Biskopen i Rom krävde högsta makt i kyrka och stat, och han kallar sig universalbiskop, och han kallar sig Guds ställföreträdare på jorden. Och så får vi under hela den följande tiden, för vi sedan kom också kejsarmakten att växa, och så får vi under hela medeltiden denna strid mellan kyrka och kejsare, och den väller fram och tillbaka under hela medeltiden. Men låt oss då gå till reformationen, 1500-talet. Låt oss gå till Nordens kyrkor. Reformationen kom, den katolska kyrkan renades från sin falskhet. Luther trädde fram som kyrkans reformator. Den kristna läran upprättades, den bibelsk-lutherska läran och bekännelsen i Sverige och Norge till exempel. Och då inträdde brytningen med påven. Peterspenningen, den som har ärlagts i Sverige och Norge, det vi har varit med att bygga Peterskyrkan i Rom, den avgiften drevs inte in längre. Påven, biskopen i Rom, styrde inte längre kyrkan. Och nu var frågan, vem skulle nu styra kyrkan? Vem skulle överta kyrkans ledning? Ja, vi vet, det blev kungen, det blev Gustav Vasa i Sverige. Och detta motiverades med att det ändå var frågan om den kristne kungen. Det var den kristne konungen. Och som kristen konung så kunde han betraktas som kyrkans främste medlem. Och han kunde få regera kyrkan. Och då sa man också klart och bestämt att konungens uppgift var ju att vårda kyrkan. Det står i så klart utsagt i Sverige. Uppgiften var att vårda kyrkan. Den enväldige konungen kom alltså att i Sverige styra både stat och kyrka. Och det blev en medborgerlig plikt att vara en evangelisk-luthersk kristen. Den som inte förblev vid den evangelisk-lutherska läran, han fick helt enkelt inte bo i Sverige. Han utvisades. Och så talar man i Sverige om det svenska Israel. Vi får ett gudsvälde. Den kristna kyrkostaten, där den kristne konungen regerar. Och där det var plikt att hela folket måste en gång om år gå fram till nattvarden. För om man inte gick till skrift en gång om år, så förlorade man sin statliga tjänst. Det var en plikt att vara kristen. Men i den enväldige kungens ställe så trädde ju riksdag och regering. Regeringen i Sverige, dess ledamöter, tillhör inte Svenska kyrkan. Men ändå är det i Sverige så att regeringens ledamöter utövar ledningen av kyrkan. Och så har vi i Sverige en statskyrka som styrs av regeringen. Det måste för en luthersk kristen kännas underligt. Luther hade ju talat gång på gång om att vi måste skilja mellan lagens rike och evangeliets. Vi måste skilja mellan värld och samhälle, lagens och förnuftets område. Och vi måste skilja mellan kyrkan som har evangelium och nådemedelsförvaltning som sin uppgift. Kyrkans skatt är ju evangelium. Men så, aposteln säger ju i 1 Kor 4:1, så som Kristi tjänar och så som förvaltar av Guds hemligheter, så må man anse oss. Och så talar aposteln Paulus, ni kristna, ni är ju kungar. Ni är präster. Det är ni kristna som och ska inte då det kristna som är kungar, präster och profeter, ska inte då det kristna själva styra sin kyrka? Jag säger aposteln, ni har fått uppgiften och gåvan inte bara att lida för Kristi skull, utan också att regera med honom. Att regera, ni regerar med Kristus. Så tilltalar aposteln det kristna. Men så ser vi hur det kristna gör. Det överlämnar styrandet av sin kyrka. Det överlämnar detta åt främmande makter. En socialistisk regering som har en ateistisk ideologi får till uppgift att styra och leda kyrkan. Och till denna kyrka, styrd av en ateistisk överhet, till denna kyrka lämnades kristna sin kyrkoskatt. Men visst var det redan ett problem på Gustav den andra Adolfs dagar. Vi vet ju att Gustav II Adolf, han var en luthersk kristen. Men hans lära om förhållandet mellan kyrka och stat måste vi väl ändå sätta i fråga. För Gustav den andra Adolf sa de här orden: vårt fäderneslands majestät, det vill säga jag själv, kungen, Guds fäderneslands majestät och Guds kyrka som här utinnan vilar. Alltså Guds kyrka vilade i majestätet hos kungen. Guds kyrka vilade i den kristne konungen. Men den kristne konungen dog. Och 300 år sedan träder den socialistiska regeringen fram. Engberg blev ecklesiastikminister. En ung socialistisk som var företrädare av den socialistiska ideologin. Den marxistiska ideologin. Engberg ville år 1930, och 300 år senare, han ville skilja mellan kyrka och stat. Men så blev han ecklesiastikminister. Och han ändrade inställning. Han sa så här: vi ska hålla, kyrka och stat ska inte skiljas åt. Utan så här sa han: först när landets präster har utbildats till moderna teologer och förkunnelsen har avdogmatiserats och endast en ateistisk allmän religiositet är kvar, då kan staten stöta bort den döda kyrkokroppen. Och så har skett i Norge och i Sverige. Regeringen har utövat sin makt. Den falske biskopen har utnämnts. De falska lärorna. Och vi kan väl nämna här i Norge att vi här i Norge har, ni har ju ett rent cesaropapistiskt system. Det är ju oerhört stark statskyrka i Norge. Så starkt att vi kan tala om cesaropapism. Det är Caesar, det är staten som är påven. Det är staten som har, det är det yttersta statskyrkosystem, ett ännu hårdare statskyrkosystem i Norge än i Sverige. Varför har jag talat om allt detta? Jo, för att ge en bakgrund. Och nu kommer vi till in på de moderna ekumeniska strävandena, den ekumeniska rörelsen. Den moderna ekumeniska rörelsen. Vi har här citerat Jesu ord: mitt rike är inte av denna världen. Jesus skilde alltså mycket klart mellan kejsarens rike och Guds rike. Och samma var det också med Luther. Luther använde ju en sån underlig terminologi. Han uttalade inte om skillnaden mellan kejsarens rike och Guds rike, utan han talade om skillnaden mellan de båda regementena. Mellan lagens regemente som staten har hand om och evangeliets regemente som är kyrka. Här är två svärd, och Jesus sa: det är nog. Och detta bibelställe från Getsemaneberättelsen har i den lutherska kyrkan använts så. Det världsliga svärdet, lagens svärd, det ska brukas i staten. Men kyrkans uppgift, kyrkan har ju det andliga svärdet som är Guds ord. Guds ord. Alltså, Jesus skiljer mellan Guds rike som är församlingen, nåderiket, och kejsarens rike. Luther skiljer mellan stat och kyrka, mellan det världsliga regementet och det andliga regementet som är kyrkan. Men katolsk teologi skiljer ej mellan lag och evangelium, och ej heller reformärt teologi. När man ser en sån boktitel som Evangelium und Gesetz, evangelium och lag. Vi är vana vid lutherlagen att tala om lag och evangelium. Lagen kommer först och evangelium. Men en kalvinist kan tala om evangelium och lag och blanda samman båda och säga båda begreppen hör ihop. Och en kalvinist säger att Guds rike, vad är Guds rike för oss? Guds rike för oss, det är ju nåderiket. Det är syndaförlåtelsens och nådens rike. Men en kalvinist säger: vi måste vidga Guds rikes begreppet till att omfatta också mycket mer. Ja, Guds rike är till och med staden Genève. Staden Genève. Cox har ju skrivit en bok som har fått blivit mycket känd. Är storstaden Guds rike? Och det är ju det som de reformärta säger. Ja, här har vi den moderna storstaden. Den är Guds rike. Här förverkligas Guds rike. Och det var det som Calvin sökte förverkliga i Genève. Genève styrde Calvin själv såsom präst. Han hade styret i kommunen och staten. Och han sökte ordna en kyrkostat i staden Genève. Och det slutade ju med att han blev utdriven ur Genève. Men hur läser man egentligen Nya testamentet innan man har denna dröm att vi ska här forma en kyrkostat, ett gudsvälde där Gud styr genom prästerskap? Hur kan man få detta att stämma med Bibeln? Ja, vi vet, vi är kristna. Vi läser gamla testamentet. Berättelsen, den heliga orden om den gamla testamentliga teokratin. Vi läser berättelsen här om i Nya testamentets ljus. Men det reformärta, det gör tvärtom. Det läser Nya testamentet i ljuset av det gamla. Och därför försöker man, vi måste nu försöka ordna ett gudsvälde på jorden. Vi måste ha ett gudsrikets begrepp som är fyllt med politiskt innehåll. Och det är vår uppgift att ordna detta. Och så hamnar man i politisk messianism. Och här har vi kommit rakt in i den ekumeniska rörelsens teologi. Kyrkornas världsråd har ett helt annat gudsrikes begrepp än det bibliska. Guds rike är inte församlingen, nåderiket, Jesus och hans troende skara, Jesus och hans jord. Nej, säger det reformärta, det här det är för torftigt. Guds rike måste vara något mycket väldigare. Guds herravälde måste vara något mycket väldigare. Och så talar man, Guds rike måste omfatta världen, staden, riket, världsliga riket. Och så Guds rike förkunnas rätt, säger den ekumeniska rörelsen. Jo, när kyrkan verkar för sociala förändringar. Och när detta arbete pågår, ja, då är Guds rike verksamt. Och Guds rike tar sig uttryck i sociala förbättringar. Då är Guds rike verksamt. Och så brukar man en självgjord gudsrikestanke för att så kunna reglera det världssammanhangen. Det gäller, kampen gäller en ny och bättre värld. Och den ska vi själva skapa, vi kristna. Vi ska skapa ett gudsvälde, vi ska skapa ett lyckorike här på jorden. Vi ska skapa det goda samhället. Och det är det vill, vi kristna vill också ha ett gott samhälle. Men den ekumeniska rörelsen, den bortser helt från synden. Den bortser helt från synden. Och så förkunnar kyrkornas världsråd det sociala evangeliet. Kristi herravälde, Kristi rike är alltså inte bara kyrkan, det är hela världen. Och så förklarar man också mycket klart och tydligt att den helige ande är verksam i sociala omvälvningar utanför kristendomen. Den helige ande är verksam i upprorsrörelsen utanför kristendomen. Och så får vi korset, Kristi kors, tolkat på ett helt socialt sätt. Det gäller att bryta ner fiendskapen mellan folken. Korset blir endast, vi ska själva ordna en gemenskap mellan människor, det goda riket. Vi ska ordna ett människornas rike. Man skiljer alltså inte mellan lag och evangelium. Man vill upprätta Guds rike. Och för några år sedan särskilt ville man ju bruka det revolutionära våldet på 60-talet. Och bland 1969 års psalmbokskommitté, där kom också i denna kommitté, kom som gav ut 71 psalmer och visor, där kom också den revolutionära sången in i bilden i bok. Där heter det så här: vi tror att du bor, du och Gud, hos dem som idag för frihetens sak mot bergen sig drar, till djungel och skog, deras broder och vän, och där är människornas hem. Alltså den katolske pastorn som drar till djungeln, som lämnar nattvardskalken och bibeln hemma, men som tar med sig revolvern. Han, vi tror att den helige ande bor hos honom, för han vill ju ändå upprätta ett människornas rike. Den ideala kyrkan blir djungelbruden, pastorn som tar pistolen in i djungeln för att ansluta sig till den marxistisk revolutionära gruppen. Och så får vi något som heter befrielseteologi. Och vi märker att till och med den antikristiske påven blir orolig. Och dessa befrielseteologer i Sydamerika, det får inte gå fram så där oförsynt. Det får inte ske så öppet och fräckt. Ni måste bedriva en befrielseteologi på ett lite annat sätt. Ni måste ta med påven, biskopen i Rom, som världsrikets ledare. Ni får inte trolova er helt och hållet med marxistisk ideologi, utan påvekyrka och marxism måste samarbeta. Och så ser vi hur det är en dialog i vår tid, en dialog mellan den romerska kyrkan och den kommunistiska staten. Och båda har detta yttersta ideal. Påvekyrkan kräver det är vi som ska ha den yttersta makten i kyrka och stat. Och den kommunistiska staten har så som ideal hela världen, den revolutionära rörelsen, hela världen ska genom den proletariatets revolution så ska vi skapa det ideala samhället, det goda samhället. Men i våra dagar så är den revolutionära ideologin inte riktigt så stark längre, utan nu har man svängt, nu arbetar kyrkornas världsråd framförallt för fredsarbetet i världen. Den ekumeniska rörelsen har tagit ett steg framåt. Det är inte längre fråga om en enad världskyrka. Nej, själva kyrkans enhet är rätt så ointressant numera. Det gäller att få en enad värld. Och arbetet för en enad värld, det sker genom att världsreligionerna ger sitt bidrag. Och därför har också kyrkornas världsråd tagit det andra steget. Vi måste ha en gemenskap med alla världsreligioner. Det är inte längre frågan om det kristna kyrkosamfundets enhet. Vi måste ha en enhet mellan alla världsreligioner. Och så blir kyrkans uppgift. Vad ska kyrkan syssla med? Jo, kyrkan ska arbeta för freden. En yttre fred i världen. Den nya Stockholmsbiskopen Stendal, han sa så här i TV för några dagar sedan, för en tid sedan, att en våg av ny ande, av helig ande, strömmar in i kyrkan. När? Jo, när kyrkan arbetar för fred i världen. Uppgiften blir att demonstrera freden. En enad värld. Världen ska bli Guds rike. Det är det som vi kallar för utopier. Det är också den marxistiska utopin. Världen ska bli ett människornas rike. Men hur ska vi förstå denna utveckling? Själva det kristna frälsningsbudskapet har blivit ointressant. Syndarens rättfärdiggörelse genom tron. Och själva synden är inget problem. Man förutsätter som självklart att alla människor står i det godas tjänst. Kyrkans uppgift är att vara radikal. Att låta drömmen leva. Drömmen om det synliga gudsherraväldet här och nu. Avslutning. Hur ska vi kunna förstå denna utveckling inom det ekumeniska arbetet? Låt mig få citera några ord ur Einar Mollands bok Konfessionskunskap. Där skriver han på sid 321: i det 19:e och 20:e århundrade är det uppstått nya förutsättningar för ekumenisk samarbete. I teologin kan den historisk bibelforskning kom den historiska bibelforskning till att bli noe av ett enhetsbond. Den historisk kritiska metoden, den blev det enande band där läran om Kristi gottgörelse avfärdades och utvärderades såsom ointressant. Vi får en liberal teologi, och den liberala teologin med bibelkritiken, det är på denna teologi som kyrkornas världsråd står. Nåden, Guds nåd mot syndare, korsets evangelium, det är ointressant. Vad som här är intressant däremot, det är den teokratiska drömmen, det ideala riket. Men Jesus har ju lärt oss att denna världen, den ska gå under. En kristen stat, en kristen värld. Och detta ska skapas av människor. Och här ska kyrkan hjälpa till. Men ska vi, vad ska vi säga här om? Är det ändå inte vackert att människor vill förbättra världen? Vi kristna önskar ju också en god stat. Vi kristna ber för konung och överhet. Och vi ber att få föra ett lugnt och stilla liv. Vi ber att det ska få råda, att det ska få råda ordning och lag och ordning. Att anarki, vi inte ska få ett samhälle där anarki råder. Men hur ska vi se på detta? En kristen stat. Att människor vill, hur människor tänker. Låt mig få ge några exempel. När man drömmer om en kristen stat, visst vill man då också ha en kristen kyrka. När kyrkomötet i Sverige antog lagen om kvinnliga präster, då berättade en man för mig att han lämnade sitt medlemskap i Moderata samlingspartiet därför att detta parti hade stött förslaget. Men detta förslag var ju något som kyrkomötet antog, som kyrkan själv antog. Men han kritiserade inte den kyrka i vilken han var och försökte få beslutet ändrat, utan han lämnade ett politiskt parti. Låt mig få ge ett annat exempel. Alltså han hade större krav på den statliga delen än på en kyrkan tillhörde. Låt mig få ge ett annat exempel i förra veckan. Det var en som berättade för mig om en som hade skrivit en tidningsinsändare. Det var en kristen kvinna som hade sett ett tv-program. Och detta tv-program var ju så slarvigt och så hållningslöst att hon ville få protestera mot det. Och jag känner ju kvinnan. Och säkert kanske var det ett slamsigt och ovärdigt program. Men veckan tidigare hade ju hela Göteborg fått veta att man höll nattvardsgudstjänst i Göteborg kyrka i Göteborg för homosexuella. Inte för att de homosexuella skulle uppmanas att ångra sina synder, utan för att demonstrera att de homosexuella skulle vara med i kyrkan. Men kvinnan som tillhörde denna kyrka, skrev hon en insändare mot en fallen kyrka som tillåter och försvarar och ställer fram Sodoms synd så som något gott? Nej, hon nämnde aldrig detta. Man har större krav på staten än på den kyrka man tillhör. Kyrkan kan förkunna en falsk lag och ett falskt evangelium, och ändå ger man sin peterspenning, sin avgift. Men staten, den måste vara god. Och så har det just berättats för mig om Wislöf. Wislöf, han kräver ju, vi måste absolut ha en statskyrka. Men statskyrkan ska vi inte vänta något av. Men om vi får en fri kyrka, det vore mycket skadligt och mycket farligt. Samtidigt som Wislöf hävdar vi måste ha en statskyrka, så vänder sig Wislöf mot den ekumeniska rörelsen. Vi ska ha en kristen stat. Men när den ekumeniska rörelsen, vi ska ha en kristen värld, då tycker Wislöf det går för långt, det ska vi inte ha. Och så försvarar Wislöf statskyrkosystemet, men han vänder sig mot den världsvida sammanhanget. Och så ser vi vad som skiljer sann lära och falsk lära. Så som vi hörde, den sanna bibliska läran, den förkunnar lagen för alla människor, också för samhälle. Och den bibliska läran, den förkunnar evangelium och slutar i evangelium. Den falska läran, den börjar med evangelium, ett falskt evangelium, och den slutar med en lag. Det teokratiska riket, är det verkligen ett så oerhört snällt och fint gudsvälde? Är det så hyggeligt att få bo i Khomeinis gudsvälde? Muslimerna, de tror ju också på Jesus som Guds son. Att han är att han är född på ett övernaturligt sätt. De har ju också Jesus i sin trosbekännelse. Men vi ser att Khomeinis gudsvälde är fruktansvärt. För här kan man ju öva våld, och man kan öva våld i sin Guds namn. Eller låt oss se på påvens gudsvälde under medeltiden. Var det så hyggeligt när heretikerna brändes på bål? När kättarbålen tändes över Europa, och man försvarade kättarbålen med Jesu ord, när han säger nödga människorna att komma in i Guds rike, och så kunde man bruka det jordiska svärden för att tvinga människor in i kyrkans sammanhang. Nej, vi ska säga, denna dröm om ett gudsvälde bortser från synden, och där gudsväldet upprättas, där övar man våld, och man övar ett våld i den falske gudens namn, och gudsväldet river ner samhället. Ja, jag kanske ska sluta här. Hur länge jag håller på? Ja. Visst är Kristus världens herre. Han styr världen genom lagen, genom jordiska regeringar. Men Kristus är något mer. Han är kyrkans huvud, och han står i ett särskilt förhållande till det kristtrogna. Och jag skulle vilja sluta med att läsa en bön ur den äldsta katekesen. Där står det så här: tänk, o Herre, på din kyrka, helga och sammanför henne från de fyra väderstrecken till ditt rike som du har berett åt henne. Ty din är makten och äran i evighet. Må nåden komma, det vill säga Kristus, och denna världen förgås. Maran att ta, amen. Vi väntar också vi ett rike, med ett annat rike, nya himlar och en ny jord där rättfärdighet bor. Och det är ingen dröm bara. Det är riket är byggt på det fasta löftesorden att han ska komma igen, brudgummen. Han kommer, och han kommer snart, och då upprättas hans välde i himlarna och på jorden. Och det får vi vänta och bida efter. Där bor rättfärdighet. Där bor ingen synd mer. Och det är den drömmen. Det är ingen dröm bara. Det är fasta löften byggt på fasta Guds ord. Och det, han ska komma. Amen. Jag tänkte att det här är ett sånt riktigt ämne. Jag vet att Seth Erlandsson har i tidskriften Biblikum kommer att komma in på detta ämne. Och jag tror att det kan vara viktigt sätt att du nämner där redan här vad som en viktig synpunkt som du där kommer att skriva. Jo, ska du säga det? Tror jag. Jag tror.
Spara några hemligheter så att ni ser fram emot nästa nummer av tidskriften. Och nu ska vi ha paus här, så nu ska det inte bli något mer föredrag. Jag kan bara kort säga eller bekräfta det vi har hört, att när man följer lite grann det material som kyrkornas världsråd skickar ut, det får vi också till Biblikum, så bekräftas just detta att när Bibeln är sönder kritiserad, så har man naturligtvis inte så mycket att komma med i frågan om kristendom, och det står inte heller i centrum, utan det material vi får, det liknar materialet från politiska organisationer eller från Förenta nationerna. Det handlar just om att skapa ett bättre människornas rike. Material ifrån generalsekreteraren i Förenta nationerna. Bättre människornas rike. Det kunde lika gärna ha varit material ifrån generalsekreteraren i Förenta nationerna som det är material ifrån generalsekreteraren för kyrkornas världsråd. Det handlar om att få bättre miljö och mera fred och mera gemenskap. Och medlet må ju vara att kyrkorna engagerar sig för arbete åt alla, mindre arbetslöshet och annat sådant. Man är inne på det politiska området, på det mänskliga rikets område. Och det är ju inte så konstigt, för vad ska man säga när man inte längre vet vad som är kyrkans verkliga uppgift, kyrkans sanna skatt och frågan om själen och det eviga livet, frälsningen. Det förstår man inte vad det är frågan om, utan man sysslar med de jordiska tingen. Frälsningen, det blir en jordisk frälsning. Kyrkan, det blir ett först och främst ett jordiskt rike med en lämplig politik. Så det vill jag bara bekräfta. Det som jag ska skriva om lite grann i Biblikum, det är lite grann om den norska situationen. Och den situation ni befinner er i, med tanke på statskyrkosystem och sådant, och hur det bör man ju allra först komma ihåg, så man inte inbillar sig att det är någonting som människor kan skapa genom vissa arrangemang. Det är Gud som skapar detta, och det är i grunden ett mirakel, det är ett Guds under. Och vi vet också hur Gud skapar. Han använder sitt heliga ord för detta ändamål. Det lönar sig inte att fundera på egen hand eller gå och sätta sig ut i skogen och vänta att detta under ska ske, utan det undret sker genom skriften.